Palmemordet, Skandiamannen, del 13, med Gunnar Wall och Thomas Pettersson.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ta emot på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Dan Hörning. Om ni vill sponsra oss och se till att podden kan fortsätta att komma ut under en lång tid framöver, gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Tack för ert stöd. Idag fortsätter vi författardiskussionen mellan Thomas Pettersson och Gunnar Wall om spåret Skandiamannen. Och för att få ett sammanhang i det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på del 1 först.
Ja, det är klart att jag tycker att utredarna skulle undersöka de här sakerna, men det är ju ett avstånd mellan att undersöka någonting och att slå fast att Skandiamannen sköt Palme, för då de har tagit ett steg till, och det är liksom det jag ifrågasätter. Jag tänkte bara ta upp en annan grej som anknöt till det du frågade om förut inledningsvis, och det var om han kunde ha varit inblandad, om jag anser att han kunde ha varit inblandad. Jag menar att det finns en hypotes som har diskuterats här på min blogg också, som jag tycker att man kan ägna en liten stund, och det är att han kunde ha varit inblandad på något annat sätt. Det är ju väldigt anmärkningsvärt att han kom ut på Sveavägen i samband med att Palme gick förbi. Exakt om det var före eller efter kan diskuteras, men alltså ungefär då gick han ut efter att ha suttit där inne i det stora Skandiahuset. Han var väl, så vitt jag fattade, den enda som jobbade över så sent, och alla andra hade gått hem. Det var väktarna som var kvar annars, och just då går han ut. Va? Det är ju slående. Och då känner vi ju till det Thomas har varit inne på också i sin bok, Skandiahusets relationer med Stay Behind-nätverket. Och det finns ju dessutom uppgifter om övervakning av Palme, eller av någon annan möjligtvis, på Sveavägen och i dess omgivningar på mordkvällen. Det är alla de här observationerna då av radioövervakning med walkie-talkies som hittills oförklarade. Och det ställer ju frågan, kan det ha funnits en operation med syfte att övervaka Palme? Ja, det finns ju ganska mycket som tyder på att det skulle kunna vara så. Behöver den ha att göra med mordet? Det behöver den inte ha. Det skulle ändå kunna vara så att om en sån operation hade pågått, så ville de som var inblandade i den inte säga ett ord om det efter det att mordet inträffat. Det finns till och med en speciell omständighet som pekar med viss tyngd på att den här walkie-talkie-övervakningen inte hade att göra med mordet. Och det är att flera av observationerna handlar om folk som hade agerat ganska synligt. Vilket ju en attentatsgrupp borde ha varit lite mer försiktig med, kan man tänka sig. Men lite annorlunda, om man tänker sig en grupp som anser att vi har ett uppdrag i nationens intresse att övervaka skummerask här, och om någon undrar vad vi håller på med, då ska de skita i det bara ungefär, för vi har våra grejer som vi gör. Och sen så smäller det, och då ändrar sig hela förutsättningarna. Va? Då kan man fråga sig, är det tänkbart att Skandiamannen var enrollerad och delta i en övervakningsoperation? Och är det tänkbart att han gav sig ut på Sveavägen för att han hade fått ett telefonsamtal till exempel om att Palme var på väg och att han skulle observera vad Palme gjorde? Kanske till och med att han hade fått information om att Palme väntades möta någon i dekorimahörnan. Och att det vore väldigt intressant att veta vem då vem det var. Så att Skandiamannens uppdrag helt enkelt skulle ha varit att gå förbi, kanske ha med en kamera, kanske ta någon bild, men i alla fall observera. Så kommer Skandiamannen ut, han är ganska noga med när han går ut. Och då smäller det, varpå han naturligtvis hamnar i en extremt svår situation. Vilket ju i sin tur gör att mycket av det han sen ska göra när han ska försöka få belägg för när han gick ut och så vidare. Alltihopa det här kan vara en följd av att han var skärrad. Och jag ska inte vara längre här utan bara säga en sak till. Om Holmér, som i sin ställning i polisen, kan ha varit informerad om en sån här övervakningsoperation, antingen i förväg eller i efterhand. Och om han hade anledning att tro att Skandiamannen kunde ha varit inblandad i den, så kan man kanske förstå att Holmér ville sopa undan Skandiamannen från utredningen, för att han var rädd för att Skandiamannen skulle börja snacka för mycket. Det är något att överväga i alla fall, tycker jag. Jag säger inte att det är så.
Vad säger du om det, Thomas?
Det var ju min tanke från början. Att, för jag började ju också i någon mening uppifrån med dels motiv och grupper och så här. Försökte knyta ihop Skandiamannen med någon av de här grupperna. Både Stay Behind och de här som vi känner till, Grupp Barbro och Grupp Lennart. Det lyckas ju inte, men det är ju också, betyder ju inte att det inte behöver vara så. Och det här är ju intressant. Sen är det ju det här, alla som pratar om honom har ju alltid varit så bestämda över att han är inte någon typ man skulle vilja ha i en professionell grupp. Men ja, nej, så är det väl förmodligen. Han är väl inte så genomprofessionell som person då kanske. Men jag funderade ju över exempelvis om han kunde ha ingått i det här Stay Behind-nätverket i den delen som sysslar med det psykologiska försvaret, där man hade förstås ganska långtgående organisation för hur man skulle kunna prångla ut både tidningar och radiosändningar och allt för det kunde vara under en ockupation. Så att det var inte så långt bort att kunna tänka sig honom i en sån organisation. Sen vet man ju inte hur man skulle kunna ha använt den då, om den också skulle kunna användas i andra syften. Om han då i en sån organisation skulle ha motiverat sin plats, inte för att han var en hitman precis, utan för att han var en duktig och oerhört lojal kommunist, hatande får man säga, att det ligger väl där någonstans. Han skulle ha absolut funkat i en sån organisation där han har rätt bakgrund, han har den här stabila borgerliga bakgrunden som vi vet att många hade i den där organisationen, alltså absolut. Men det har ju inte gått, och jag har ju inte kunnat knyta, så jag har inte kunnat gjort något av det. Men det går ju inte att utesluta, som du säger. Däremot har jag nog sett det som att är det en grupp, så är det mer utav den här enklare, lösare strukturen med inte så proffsiga människor runt honom. För jag har ju också funderat på det här. Har han fått det här telefonsamtalet, nu går Palme från biografen. Alltså att det finns en grupp, ganska liten, som har någonstans någon mental beredskap för att agera och som är inte så proffsig som det här vi pratar om nu, för det här är ju en annan mer proffsig organisation, men som du säger, de här walkie-talkie-grupperna som finns, det är ju, ja, det är ju svårt att slå bort det, och det har ju faktiskt utredarna till slut tog de det ju på allvar, framförallt var det under Dag Andersson, men däremot är det ju det till att knyta det till gärningen, så att säga. Och det problemet var väl att man slog bort det så länge under Ulvebros tid och så, att man negligerade och försökte hela tiden förklara bort det istället för att ta det på allvar och så se vad fanns det här, var det något. Och min tanke vill vara att exempelvis en sån här grupp som Barbro-gruppen, som dokumenterat hade verksamhet på reguljär basis med stor sannolikhet en lönehelg en fredag i februari, så är de ute. Och det finns ju också vittnesmål om från den här Donald Forsberg som säger att han möter några samma kväll. Hur mycket man nu ska ta på det. Men alltså, och det här var ju inte något som bara förekom i Stockholm, har jag ju förstått. Utan det här var, det fanns lite enklare, inte lika avancerat, som hos grupp Arbro, men även andra FRO-are hade den här typen av verksamhet där man åker runt i bilar och hjälper polisen lite. Det var lite spännande och man fick öva sitt radiosamband och så här. Så att de fanns på Sveavägen, det tycker jag inte alls är långsökt. Och min fundering var ju, jag fick ju prata med en del människor i den här Balbe-gruppen. Men att de slog ju hela tiden ifrån sig att de hade något med mordet att göra. Man kunde aldrig få veta vad de hade gjort under kvällen. Men att var de på Sveavägen är det ju stor chans att de såg. Och de kanske såg till och med hela förloppet. Det var ju min strävan efter att få prata med någon som kanske ändå kunde säga något om det. Men det stoppade de ju. De kunde bara bekräfta att de hade mycket verksamhet. Att de hade kontakter med polisen. Och gav tips som polisen då som schabblade bort. Liksom, så att ja, det var ju ingen idé att ge polisen tips för att de schabblar ju alltid bort det. Men att de var väldigt verksamma och att en del av de här uppgifterna eller observationerna från Sveavägen tycker jag pekar definitivt emot den här Barbie-gruppen. Så att har de, och de lämnar ju, de rapporterar ju kontinuerligt. Och det gick ju inte till Säpo förstås, utan gick till någonstans, gick väl till militär underrättelsetjänsten, för troligen hon sorterade ju under försvarsstaben, så att det gick väl den vägen. Så där kanske finns något.
Där har jag ett inpass här, för när vi pratade, Thomas, så var det en lyssnare som hade skickat in en fråga och den löd ungefär, vad är det som säger att det måste vara en organisation eller en ensam galning? Kan det inte vara en kombination där en person får ett uppdrag fast kanske antingen inte vet slutmålet med uppdraget eller att han bara är så att säga i utkanten av gruppen? Jag kan ställa frågan till er båda hur ni ser på det. Ska vi börja med dig, Thomas?
Ja, alltså, det finns ju... Det här har vi inte tagit upp i boken, men vi har haft kontakt med en kille som ju, han skrev någon artikel om det här och han... Nu kommer jag inte ihåg vad han har för titel, men han har jobbat inom försvaret i alla fall. Och han kom med något som jag tyckte var intressant. Alltså den här gruppen, när du har en homogen grupp och så är det någon i den här gruppen som ballar ur, så att säga. Som tar ett eget initiativ, som agerar och utanför vad uppdraget egentligen tillåter, men ändå gör det. Och att det skulle kunna ha varit en förklaring till och det är någon slags, då kopplar man ihop de här två tankesätten, som säger, och det är ju inte heller en omöjlighet, såklart. Man har en grupp som har ett uppdrag och så är det någon som där det slår över och man agerar och går utanför ramarna. Så att, men det har jag inte kunnat gjort något med. Men jag tycker det är intressant, för det är ytterligare en möjlighet. Och kanske också en när man tänker på de här stay behind-grupperna. Och det finns en möjlighet i det scenariot också.
Vad säger du, Gunnar?
Alltså jag tycker väl samma sak. Och då kan jag väl bara lägga till att om vi tänker oss hypotetiskt att Skandiamannen skulle ha ingått i en sån grupp och att någon i den gruppen så att säga flippade ut eller hade bestämt sig själv i förväg utan att få okej från de andra att det skulle genomföra mordet, då finns det, så vitt jag kan bedöma, inte skäl att utgå ifrån att det skulle vara Skandiamannen som var den som hade gjort det, utan det skulle kunna vara någon annan i gruppen. Och man skulle få just de här effekterna som jag var inne på, att Skandiamannen hamnade i en situation där han började att ljuga för att han blev rent skräckslagen, för han kanske var den enda personen i den här gruppen som bevisligen hade funnits på platsen. De andra kunde ju bara swish, liksom sticka hem och låtsas som ingenting, men han hade ju varit där, va? Och det var känt att han hade varit där, så han måste hitta på något. Det är ett alternativ att överväga i alla fall.
Jag tänker, det som gör att jag har svårt med det här är ju, alltså om han hade haft ett annat signalement. Det som är besvärligt med Skandiamannen på det här viset, att och förklara honom som att han har någon annan uppgift, är ju att gärningsmannen och Engström är så lika i kläder, kropp, längd, kroppsvolym. också med den här specifika detaljen. Alltså, det är svårt att se. Jag har ju svårt att se honom som något annat än gärningsmannen. Alltså. Jag har svårt att se honom som en annan aktör. Dessutom behöver det ju då varit fler människor. Jag tänker att du kanske vill koppla ihop det med mötesscenariot. Som ju är din, har varit en stark drivkraft för dig. Att det fanns ett möte ute på Sveavägen och att han då skulle ha också på något sätt kanske ha varit där för att dokumentera det eller så. Och liksom mötesscenariot, det vi har gemensamt med Skandiamannen och mötesscenariot, Gunnar, är ju att det ändå utgår ifrån brottsplatsen och att det också styr, det som händer på brottsplatsen styr också vad som kan ha hänt innan. Så att säga. Du har ju också på samma sätt som jag svårt att se att en långvarig planering bakom, för då hade man agerat på ett annat sätt. Och så att ditt mötesscenario och Skandiamannen är ju ändå förankrade i brottsplatsen. Det jag tycker är svårt med mötesscenariot är att ja, men vi kanske ska ta det sen. Så får du svara på det här.
Exakt, vad vill du att jag ska svara på mest?
Nej, jag tänker just att han ju är så lik gärningsmannen, va? Ja. För det är ju därför han, det är ju det som driver honom, att han måste ju förklara varför han inte är gärningsmannen. Han har ju blivit förväxlad. Och det är ju så, alltså, om det inte är han så är, och det är ju också en kommentar exempelvis från Håkan Ström när han då underkänner Skandiamannen och säger att ja, det är någon som är väldigt lik honom, men det är inte han. Och det är där man hamnar. Det är någon som är väldigt lik Engström, men det är inte han.
Ja, okej. Nej, men alltså, dels kan man konstatera att det finns ju väldigt många beskrivningar ifrån Sveavägen om hur gärningsmannen såg ut när det gällde huvudbonad och i sådana fall vilken sorts huvudbonad och klädsel i övrigt. Det finns ju vissa saker. Vi har ju då vittnet Lars som talar om att han hade keps. Det är ju inte någonting som slår igenom i övrigt, och så har vi ju Yvonnes uppgifter om någonting som i alla fall liknar en handledsväska, och det är ju också intressant i sammanhanget. Men alltså, det är ju, sen har vi ju Skandiamannens egen uppgift om att han sprang iväg för att få tag i poliserna som hade rusat in i gränden för att ge dem ytterligare upplysningar, och det ställer naturligtvis frågan om han, ja, sprang han in i gränden som han själv sa. Det kan han ha gjort. Behöver han ha varit gärningsmannen eller kan han ha sprungit in där i alla fall? Ja, det måste man ju lämna öppet för. Kan det ha skett en sammanblandning i Lars observationer i sådana fall? Om Skandiamannen blev rent skräckslagen på grund av en oväntad händelseutveckling, då kan han ju naturligtvis ha flytt iväg och oklart exakt hur långt och vart i sådana fall innan han samlade ihop sig. Så det är ju alltså, det finns ju liksom, ja, det finns ju ett antal uppgifter där som man kan dra i och tolka på olika sätt, men det finns ju också uppgifter som, en del uppgifter som tyder på att han faktiskt var kvar på brottsplats åtminstone en tid. Jag vet att en av dem som skrev på min blogg observerade hur bland annat Anna Hage och hennes kompis Karin observerade en man som höll på och försökte dra i benen på Palme, som, ja, alltså som eventuellt skulle kunna vara Skandiamannen, för det stämmer rätt bra överens med hans egna uppgifter. Va? Så att, alltså det där är, jag är inte alls klar över i vilken utsträckning Skandiamannen fanns på plats. Jag är öppen för alla möjliga tolkningar, men jag kan fortfarande se att hans agent skulle kunna vara en följd av att han var inblandad i någonting utan att vara gärningsmannen, och det tycker jag definitivt är värt att fundera vidare på. Och det bygger ju bland annat också på att det finns ju ingenting som visar att han var våldsam. Alltså det är ju inte någon person som man utifrån hans tidigare agerande kunde dra slutsatsen att det här stämmer överens med honom. Nu kan man säga att visst finns det folk som har begått allvarliga våldsdåd utan att ha gjort det förut, som liksom har hållit sig lugna och stilla genom ett antal år i livet och sen då rätt som det gör någonting extremt, men det är ändå inte så vanligt. Och man kan ju inte använda en omvänd argumentering att eftersom man inte hade gjort någonting innan så är det säkert han, så kan man inte resonera såklart. Utan alltså för mig så framstår det som ett dåd som inte jag riktigt kan förena med det jag känner till om honom som person. Och det är ytterligare skäl till att man måste vara försiktig med slutsatsen.
Får jag bara skjuta in. Dan, du gör seriemördarpodden. Du har pratat om det här att gå från så att säga 0 till 100 i våldsstyrka. Att det är väldigt sällan man aldrig har någonting på sig, sen går över till mord. Kan du utveckla det?
Ofta har ju seriemördare en eskalering där de börjar med lättare brott och sen går vidare. Men det finns notoriska undantag också, men de hör till ovanligheterna.
Gäller det med seriemord eller gäller det vanliga, eller alltså enstaka mord också?
Jag har inte studerat lika många enstaka mord.
Nej,
det är inte säkert.
Då kan ni lyssna på Mördarpodden så får vi enstaka mord istället där.
Vi har däremot ett antal massmördare som jag har ingen brottslig historia innan. Ja. Speciellt Steven Paddock som ju stod för den här hemska skjutningen i Las Vegas.
Just det.
Utan att ha ett enda våldsbrott i sin historia.
Politiska mord är ju ofta engångshändelser. Det finns inte, det är inga seriemördare som gör det förstås, att det är väl kanske en annan diskussion.
Absolut. För att sätta det i kontext med våldskapitalet. Om man nu säger att det är en person som går från 0 till 100, eller om man tror att man kan se någonting i bakgrunden så att säga, om man har gjort någonting tidigare. Det var mest den kontexten.
Precis, och jag tänker det var det som var så störande med Christer Pettersson, som du Gunnar, det här alltså att han hade mördat förut, och att det var ju belastande för honom såklart. Och det är ju någon väldigt konstig logik i det, att man mördat en gång så mördar man igen. Liksom, det var ju ett dråp i hastigt mod i en julhandel och väldigt olikt ett statsministermord, men att det hängde ju med honom. Jag tänkte på det här vi pratade om med Lars Jeppsson. Nu var ju faktiskt Jeppsson också då, i likhet med Mårten Palme. Och vi pratade om det här med kepsen. Han har sagt att det är mycket möjligt att det faktiskt var Skandiamannen som kom. Det där har gjort lite intryck på mig faktiskt, för att han har ju varit oerhört restriktiv med att säga något. Han har vidhållit sitt ganska skraltiga vittnesmål. Det är han ju medveten om, att det här är inget bra vittnesmål. Men det var vad han såg. Det lände honom till heder att han inte drog i sitt vittnesmål som en del andra från brottsplatsen gjorde, för att vara tillax, för att försöka hjälpa till god vilja. Han har haltat sig fram med sina dåliga uppgifter, och nu när han då säger att ja, det är mycket möjligt att det var Skandiamannen, det är lång tid efteråt, men att som Hans Melander säger, att när vittnen kommer med nya uppgifter så är det ju alltid intressant. Så man får väl stanna där att han ändå har reagerat och sagt det här för första gången om den personen som kommer att springa förbi. Det han har sagt är ju att det definitivt inte var Christer Pettersson, vilket ju för många väger rätt tungt. GV exempelvis, och för oss också, tror jag.
Jag tänkte säga, där är ni väl överens ändå, att Christer Pettersson kan vi, ja, kan vi räkna mot.
Ja, precis. Och sen det här med hans närvaro på brottsplatsen efteråt. Jag vet, du kom in på det här med den här personen som kommer fram och drar i benen. Nu har jag skrivit ett svar på det där, det som ligger på sanningskommissionens blogg. Men den är nog inte ute än. Men att, jag tyckte ju att det var intressant förstås. Därför att de som kommer ut och agerar på brottsplatsen, alltså det är ju en person som säger så här: varför håller ni på så där? Han ska ligga i framstupa sidoläge. Det är ju en ganska galen kommentar, och man kan ju förstå att det är samma person som då också kommer och drar i benen för att göra just detta. Det är klart att man inte avbryter hjärt-lungräddning för att lägga någon i framstupa sidoläge. Då tar man ju död på den lilla chansen som finns kvar. Så det är ju uppenbarligen någon som inte alls uppfattar situationen eller som är brusad. Ur Hans Johanssons taxi rusar ju Stefan Glans. Sen har han några kompisar. Och de här kompisarna, alltså det här sällskapet hade ju varit ute och skulle gå på lokal. En blir avvisad för han är för berusad. De fortsätter vidare. Jag vet inte hur det var liksom med läget med de övriga. Stefan Glans gör ju en fantastisk insats. De personerna som är med i den här bilen, där är det ju en som säger då att ja, vi var ute och la den här skjutningen i framstupa sidoläge. Jag tolkar ju det som att det är den här personen som är fram och drar i benen. Alltså att det inte är Engström. Jag har väldigt svårt att se att han skulle ha sagt det här. Han säger ju själv att han är utbildad i hjärt-lungräddning. Eller i ABC säger han. Så att han skulle ha tolkat situationen så helt fel, det är ju svårt att tro. Däremot så lutar jag åt att det är någon i det här sällskapet som är fram och drar i benen, eftersom de också säger att de är fram och lägger den skjutningen i framstupa sidoläge. Ja, men det var väl det.
Jag vill bara skjuta in här innan vi lämnar över att den här uppgiften som Lars J gick ut med om att det skulle kunna vara Skandiamannen, den publicerades i Expressen i alla fall den 31 augusti 2018. Och som du sa, han har varit väldigt tillbakadragen tidigare. Och spaningsledare Hans Melander säger klart att det är intressant. Men å andra sidan, allt som händer runt mordplatsen måste ju vara intressant, även om det så går 50 år efter mordet, om man inte har någon som man vet gjorde det i alla fall. Men som sagt, det var alltså förra året som vi fick en indikation på det här. Hade du någonting du ville kommentera om?
Jag ville fortsätta lite grann på den här tråden av typen av mördare. Det var en tanke till som slog mig där. Jag skrev om 11 september för en del år sedan och om kaparna som var inblandade där. Och det är intressant, för det var ju också personer som inte var kända för allvarliga brott innan, utan de hade ju bestämt sig för ett politiskt dåd just så att säga, och det blev ju deras enda dåd, sen var det slut för dem. Men det som slår mig är att det som föregick själva kaplingen, det var ju en process där de var tvungna att så att säga gå igenom en massa inre steg och processer för att kunna klara det här. Så en av dem hade ju skrivit en liten handledning som de följde om hur de skulle be tyst i taxin till flygplatsen och allt vad det var. Och en massa andra saker de skulle göra för att vara sysselsatta hela tiden. För det måste naturligtvis vara en fruktansvärt emotionellt ansträngande sak för någon som inte håller på och har ihjäl andra människor jämt, så att säga, och göra någonting så extremt. Och ett statsministermord måste ju ligga åt det hållet med i dimensionen, så att säga. Så jag föreställer mig att den som av någon anledning har gått så långt att den har bestämt sig för att jag ska göra det här, då undrar jag mig, skulle inte det synas på personen i förväg? Skulle han inte vara så emotionellt upptagen med att förbereda detta skjutande så att när, om det nu var Skandiamannen, när han gick ut och snackade med väktarna och sa hej då, så att säga, skulle det inte finnas minsta spår av att han just skulle begå den viktigaste handlingen i sitt liv, så att säga? Skulle han kunna se ut ungefär som vanligt? Och det är ju en tanke som slår mig. Där skulle man ju behöva veta mer om liknande händelser. Men alltså för någon som inte hade ägnat sig åt den typen av saker tidigare, så måste det varit att överhuvudtaget få idén i skallen. Jag har ett vapen, jag ska ut nu, jag ska göra det. Han måste ju ha vetat om det en stund innan i alla fall. Han kan ju inte bara ha gått där med vapnet i handen, tralala, och nu pang skjuter jag, utan han måste ju ha haft en uppladdning för det, va? Och den uppladdningen skulle man ju vilja se lite spår av för att jag skulle ha lättare att acceptera en sån hypotes.
Har vi något vittnesmål som säger att han verkade upprörd eller liknande tiden före mordet, så att säga?
Nej, det har jag ju inte från vänner och så. Och jag tänker på när du säger det spontant är ju hur han reagerar när han kommer in på Skandia. Att han är så chockad, att han säger att Henry Olofsson säger att han uppenbarligen varit med om något väldigt ruskigt liksom. Och även Gahn säger att det är kaotiskt, och han får ju inte ihop, han pratar osammanhängande, han får inte ihop fullständiga meningar ens. Så att, och det är det som jag har, när jag har sett det här förloppet framför mig, så jag har nog tänkt ungefär som du, Gunnar, här, att alltså, eftersom den här planläggningen inte finns, så är det något i så fall, eller finns, det vet man inte. Det där är ju en tyst process. Tänk på Breivik, ingen visste ju något om vad han höll på med. Han skrev en del på nätet, men inte ens där. Och Mihailovic, vem visste dagen innan att han var beredd och kapabel att mörda Anna Lind? Det finns ju, vissa paralleller kan man ju dra där, att det är en handling som åstadkoms på dagen på något sätt. Och någon, jag vet inte, jag ska inte säga det, jag har inte läst allt om Mihailovic, men jag tror inte att man har sett någon form av uppladdning där riktigt. Kanske du har något att säga, men jag har inte sett det. Däremot då just den här chocken som han ju ger uttryck för när han kommer tillbaks, den är ju väldigt svår att förstå. Det är ju ingen emotionell chock. För han hade ju inget emot, som exfrun säger, att det här hände. Att Palme skulle bli skjuten, inte ens det faktiskt, hade han något emot. Däremot tyckte hon ju att han var för feg för att hålla i vapnet själv. Men så att det finns ju ingen emotionell, det är ju inte som när Palme-sympatisörerna får veta detta, att Palme som är borta, att det är ett chocktillstånd där, så man kan gå in i det faktiskt. Det har ju inte han. Utan han borde väl i så fall tillhöra de här som man hade skålat lite. Istället kommer han in och är ja, upplöst får man väl säga. Vad är det då som har hänt? Om vi nu tänker att han skulle ha varit så nära då. Alltså jag tänker den enda som uppvisar samma typ av chocktillstånd är ju faktiskt Björkman, Anders Björkman. Han reagerar på ungefär samma sätt. Han vill gå därifrån. Det är det här BMW-ägaren Jan-Åke Svensson som ser till att han faktiskt blir kvar. Alltså, och han är också så här, men han vänder ju inåt. Han blir väldigt tyst och det är svårt att få ur honom någonting. Men han är ju väldigt chockad. Och han är också väldigt nära själva händelsen. Och för mig är det inte det så långt att tänka då att om nu Skandiamannen Engström är nära händelsen och det här är ingenting som är planerat och han blir chockad över vad han själv har åstadkommit, då kommer den här såklart efteråt. Vad fan har jag gjort?
Ja, med Ajlovic det var ju så att han hade ju sökt psykiatrisk hjälp någon dag innan bara. Mm. Och han hade, det vet vi, han hade med sig en kniv för att han var paranoid. Alltså han var ju i ett tillstånd som var rätt uppenbart. Så
han kände sig hotad, fast oklart av vem eller vad, som jag förstod det.
Ja, han var ju psykiskt sjuk.
Ja, absolut.
Så uppfattade det som. Ja, det så. Alltså, finns inga andra rimliga förklaringar till det som hände. Nej. Sen kan det understrykas av de stora affischerna med Anna Lind som satt upp över hela stan just då. Mm. Och sen såg han henne och då bara smällde det till. Och så attackerade han henne. Och det var ju ett vansinnigt stånd. Han hade ju inte stora chanser att komma undan egentligen. Han åkte ju också fast. Va? Men
jag tänker att han var inte, det var ju inte ett politiskt... Han var inte uppladdad politiskt för det. Det kunde ha varit något annat också.
Han kunde ha gett sig på nästan vem som helst, är väl min uppfattning. Och det är ju, alltså i det här fallet så, åtminstone när du argumenterar för det här, då skulle det liksom vara så att Skandiamannen gav sig på Palme för att han var den stora fienden, så att säga. Men just att ifrån synbarligen ingenting, ifrån att ha varit ungefär som han brukar vara, så att säga, han knackade ju på entrédörren på kvällen och kom in efter att ha varit ute en sväng. Det var ingen då som tyckte att han var konstig. Han snackade med väktarna en stund när han gick ut. Ingen tyckte att han var konstig då heller. Till att, och alltså om han hade ett laddat vapen till hands, om han hade skaffat vapnet för att skjuta statsministern på kvällen, då måste han ju verkligen ha förberett sig och tänkt att nu jävlar, nu är det dags. Va? Och då borde han ju vara fruktansvärt adrenalinstinn i det läget. Va? Det andra alternativet är att han alltid brukar gå omkring med ett laddat vapen. Vilket jag fortfarande är skeptisk till. Men jag menar, ja, alltså då skulle man kunna tänka sig att han går omkring med ett laddat vapen. Får han en anledning så skjuter han ungefär. Men han har inte gjort det förut någon gång. Alltså det, jag vet inte. Jag tycker inte jag ser de här tecknena som man skulle vilja se för att förstå vad som var på gång och att det smällde till sen. Men alltså det blir lite annorlunda om man tänker sig att han kan ha ingått i något nätverk där han hade en uppgift som var lite mindre, så att säga. Han skulle kolla, helt enkelt. Spännande, men inte farligt. Och sen blir det farligt. Och det skulle i sin tur förklara varför han var så chockad om någonting hände som han omedelbart måste ha insett att det här kan innebära någonting för mig också. Va? Sen tänker jag att om han skulle ha begått mordet på impuls och blivit skräckslagen över sin handling, skulle han då ha tagit sig tillbaka till Skandiahuset? Det är jag tveksam till. Skulle det inte vara enklare att bara sticka?
Ja, men så är det ju. Alltså, och det är ju det är väl det också jag tycker talar för att såklart då att det är inte en rationell handling i den meningen att, att du har en plan för vad som händer efteråt. För då hade du haft en plan efteråt så, så hade man ju som säger, då hade man inte gått tillbaka till Skandia. Det har varit mycket svårare. Då hade man, han ju bara kunnat sagt att jag såg ingenting av det där faktiskt. Jag passerade förbi. Nu drar han ju historien när han kommer tillbaka och det gör ju honom såklart. Det är ju det första han gör som gör att han också blir en möjlig gärningsman faktiskt. När han berättar om de här olika sakerna. Så att jag tänker att den här just det som talar för att, att, det inte, att han inte ingår i ett större sammanhang tycker jag ändå är det här att han inte har den här chocken och att han har han haft en alltså den här förberedelsetiden. Den vet man ju liksom inte hur det, han jobbar ju på samma gata som sossarna har sitt parti högkvarter 68 är väl det och du har ABF-huset där och det är den här miljön där Palme också har rört sig, han har jobbat där i 18 år Skandiamannen, så det är väl inte omöjligt att han har stött på honom någon gång eller han vet ju i alla fall att han är i krokarna och vad, hur de där tankeprocesserna ser ut när man förbereder sig för en sån handling eller leker med tanken det, kan man ju, det är ju en tyst process ofta så det vet man ju liksom inte hur det ser ut men och sen, sen får man ju komma ihåg det här. Det har vi inte berört alls. Alkoholen. Han hade ju druckit under kvällen. Vilket ju sänker impulströskeln förstås. Och gör att du gör saker som du normalt inte skulle våga dig på helt enkelt. Så att, och hur stor den faktorn är. Och det var ju Anna-Lisa Gahn som sa det faktiskt. Och det var första gången jag hörde det. När jag pratade med henne. För det där hittar man ju inte i några förhör. Men det där var ju känt i polishuset. Att han hade druckit under kvällen. Och hur mycket det kan påverka det är en impuls alltså en, man sänker tröskeln i alla fall och det kom ju upp när det gällde de som känner honom som en faktor, alkoholen att det, om han skulle vara gärningsmannen så är det en faktor i sammanhanget, det har vi inte berört särskilt mycket och det gör vi inte i boken heller egentligen men att det är klart att det är en faktor.
Jag skjuter in en sak när vi pratade om reaktionen efter mordet på Palme då. Jag tänker så här, även om jag hade varit ett stort fan av Palme, nu var jag 6 år när han sköt så att jag hann inte bli det, men även om jag hade varit väldigt fäst vid en person som senare blev mördad så hade min reaktion varit mildare än om jag var på plats och faktiskt såg det hända. Jag tänker att det blir väldigt verkligt när du ser en människa ligga och i princip blöda ur på öppen gata. Kan det förklara den starka reaktionen som kom efteråt. Han hade ju, om vi nu säger att han, ja, att han faktiskt var på platsen och att han såg i alla fall den skjutna kroppen då.
Jag tänker att det är så mycket som talar för att han inte var det. Han lämnar ju så felaktiga uppgifter och det gör han ju direkt. Han säger att Palme ligger på rygg och med slutna ögon säger han i det till Aftonposten tror jag. Han är det här med att han är framme och vänder Palme i framstupas. Alltså Palme vänds aldrig i framstupas sidoläge. Mm. När han blir skjuten så knycklar han ju ihop som hon säger Kari Holmstad. Alltså han ben och knän han knycklar ihop på stället. Han tar inte ens ett steg och han faller inte som en fur utan han faller ihop på stället. Och då ligger han i något som är som en blandning mellan fosterställning eller framstupa sidoläge. Och sen kom ju då Anna Hagen först fram och hon ser ju att han blöder ur näsan och mun och hon känner på en låtsaslips och en låtsaskjorta och sånt där. Och sen kom ju Stefan Glans fram och så frågar han, vad kan jag göra någonting? Ska vi lägga honom i framstupa sidoläge? Nej, säger hon då. Nu följer jag boken när de berättar om det. Det delvis så följer det ju också heter det, förhören. Men alltså han läggs aldrig i något framstupa sidoläge. Däremot så faller han ner i något som påminner om framstupa sidoläge. Så han vänds ju på rygg direkt. Och något framstupa sidoläge blir det ju aldrig. Så att, alltså han, det är så många felaktigheter i hans uppgifter om vad som för sig går först. Så att jag har ju svårt att säga att alltså, har han varit någonstans måste jag, då tänker jag att han har varit längre bort. Och det går inte ut till slut, tycker inte jag heller att det gör. Men då får man andra problem. Men att han skulle ha varit så nära, för då hade han gett mycket mer korrekta uppgifter om precis vad som hände. Så att, ja, men att han, och det har, vet jag, du Gunnar, du pratat om det, att han skulle ha varit nära. Men att Ja, det måste ha varit på längre avstånd i så fall. Annars hade han gett bättre, mer korrekta uppgifter.
Vill du skjuta in något, Gunnar?
När jag tittar bara återvända till det här med att han återvände till Skandia, ja. Så tänker jag att... Alltså jag har fortfarande väldigt svårt att tänka mig under förutsättning att han skulle ha begått dådet i impuls. Och då har vi alltså, då är han uppfylld av att han har skjutit, han har krutstänk på kläderna. Han är liksom, han måste ju känna sig som någon som har gjort det och vara rädd för att det ska på ett eller annat sätt synas på honom vad han har gjort. Och då tänker jag fortfarande att det känns psykologiskt lite omotiverat. Varför springa in på Skandia? Han är ju klar där för kvällen. Varför springa in dit? Varför inte bara sticka sin väg om han är uppfylld av chock över vad han har gjort? Det måste ju vara en längtan efter att dra sig undan från omgivningen så att de inte ska förstå vad han har gjort, att de inte ska märka på honom vad det är som är fel. Så jag tänker när han söker sig till Skandia, det liksom stämmer för mig bättre överens med någon som är djupt chockad över en otäck händelse som han har varit med om och söker lite stöd och sympati helt enkelt. Va? Men det alltså kan jag inte vara säker på, men det är snarare det hållet jag tänker.
Jag tänker så här, det gäller just det här att när han, nu pratar vi om någon som gärningsman, när han sticker iväg upp för trapporna, polisbilar, sirener, det börjar på... alltså, var ska han ta vägen? Och då... Vad gör man? Man söker sig väl till något man känner igen och där man kanske på något sätt kan uppleva någon slags... Det finns någon logik i det här att komma tillbaka i ett, kan jag tycka, i ett sånt tillstånd. Han ska ju också då... där inne är han ju säker i någon mening. Och han kan också, han ringer ju hem då till frugan. Han går och säger också själv att han går in och tar kaffe. Han får en liten respit. Han kan också fråga frugan. Där det har ju gått 20 minuter då. Om det har gått ut någonting. Alltså han kan orientera sig. Och som sagt, det är ju... Ingenting är väl egentligen relationellt oavsett vad han ska göra efter handlingen. Kanske att det skulle vara mer rationellt och smart skulle ju definitivt vara att inte gå tillbaka till Skandia. Men det kanske kan förklaras ur den här aspekten att man där inne är han ändå hyggligt säker och han får en liten respit och samlar ihop sig. Det är det han gör. Det framgår ju av den här Henry Olofsson att han, när han kommer in så är han ju inte särskilt kontaktbar och de har ju svårt att förstå vad han varit med om. Sen under den här tiden så samlar han sig så att han blir lite mer redig som man säger. Så att han får ju den här effekten. Han samlar sig lite, han kan orientera sig, han pratar med frugan, vad ska jag göra? Kanske han säger, man vet ju inte det, men att han får någon slags lite förankring i vad han ska ta sig till senare. Och så är ju då frågan om han tar taxi hem eller om han tar buss hem. De tycker ju, som Olofsson säger, att han är ju så chockad. Han tror ju inte att han ska ta sig hem. Alltså, han ska inte ta sig till Odenplan. Så han säger, ska du inte ta en taxi? Men då menar han ju att han ska ta sig hem per buss. Men sen då dagen efter säger till Bergström att jag tog taxi. Det är väl frågan om ifall han tog taxi eller man tog buss. Men att han är så omskakad och medtagen så att Olofsson tror inte att han ska ta sitt Odenplan. Och det är ju en väldigt stark reaktion. Det är ju ungefär som brottsoffer kan liksom reagera. Det är ett sånt starkt chocktillstånd som är svårt att förstå om man inte har en delaktighet i det. Och då tänker jag att det är den grövsta delaktigheten. Du kanske tänker att det finns en annan, en mildare delaktighet, men det är svårt att förstå det om man inte har ett eget ansvar i det på något sätt. Och han ljuger dessutom. Det hade han inte behövt gjort. Varför ljuger han? Säger att han är hörd av polisen. Det hade han inte behövt gjort. Ja, det...
Hade han med sig vapnet in på Skandia, tror du?
Ja, det är ju en fråga. Det är ju en fråga man hade. Han går ju in i lokalen, men att han skulle ha lämnat vapnet, ja, frågan.
Frågan är ju lite intressant för att om man nu skulle utgå från att han var gärningsman och hade gjort sig en sväng och att han hade agerat ensam, då kan han ju knappast ha kunnat göra sig av med vapnet på ett sätt som inte går att hitta.
Nej.
Jag vet inte vad han skulle ha gjort i sådana fall. Va? Och det hade ju inte hittats, liksom, men det har ju inte hittats. Och det tyder ju på att skulle han då ha skulle han ha gått in på Skandiahuset med en magnum på sig. Alltså det, där sträcker jag lite igen.
Ja, men då tänker jag också det här. Vi vet ju inte att det var en magnum. Vi vet att det var en revolver. Men att hur stort vapnet var, det kan vi ju inte vara riktigt säkra på. Vi har ju den här uppgiften att minst 4 tummar är väl, man brukar säga, annars skulle det ha varit en annan effekt på kulorna och så här. Men att det var så stort, själv säger ju Engström att det var ju för stort. Det skulle ha varit ett mindre vapen. Det säger han ju i den här 87, eller väl han är på någon firmafest. Att han ger exempel på vapen, eller han säger det i skydd- och säkerhetsintervjun. Sen 87 så säger han också att det finns andra vapen som man känner till från sin militära bakgrund som hade varit mer lämpliga i sammanhanget. Så att man får väl sätta lite frågetecken för hur stort det här vapnet var. Och den som säger att ett stort vapen, det är ju dels spårcentralen tillbaka, det är tingsrätten. Så att vi vet ju liksom inte riktigt hur stort vapnet är faktiskt då.
Nej, för Leif G.W. Persson beskriver ju det som en mindre spädgris.
Ja, ja.
Och det var ju också när vi pratade Viktor Gunnarsson med Anders Leopold för länge sedan här nu, så var ju också det ett bekymmer att vapnet skulle väl knappt eller kanske inte alls rymmas i den lilla väska som Viktor Gunnarsson sa ha med sig då till exempel. Så att, men jag håller med om den här tanken att det låter ganska riskabelt att ha, oavsett vad det är för vapen, så har man ju, du har ett ställe där du har vakter med dig eller runt dig, du har, ja, jag misstänker att det vore svårt att helt dölja att man har någonting. Givetvis är det ingen som tror att man har ett vapen med sig in på Skandia, men ja, frågan är ju vad han skulle gjort av det annars, som sagt. Det är inne på din linje där, Gunnar, att
alltså en viss lukt ifrån ett avfyrat vapen måste det ändå finnas. Så har man ett avfyrat vapen med sig och går in inomhus någonstans, alltså det måste ju vara en påtaglig risk för att någon ska upptäcka någonting, va? Då kan man ju hävda att han var så ifrån sig så han inte kunde göra sådana rationella bedömningar, men alltså sammantaget för mig så tycker inte jag riktigt att det här med att söka sig till Skandia liksom inte riktigt förenligt med att han skulle vara gärningsman. Det tänker jag fortfarande. Men det är bara ett argument. Alltså det får man ju avgöra.
Ja, det är inte vettigt. Det hade varit mer vettigt att inte gå tillbaka till Skandia. Det är ju min slutsats också. Men som sagt, då får man också förutsätta att det finns någon tanke efter vad man gör efteråt. Och är det här, han den här personen som inte har både en organisation och ett beredskap för att göra det, så är det nog ett väldigt kaotiskt tillstånd efter det här skottet i så fall.
Man kan ju lägga till att om han gick tillbaka till Skandia förbi Dekorimahörnan, då måste han ju löpt en allvarlig risk att folk skulle kunna ha sett honom och känt igen honom om han var gärningsman. Så det måste också ha varit en risk. Och det är ju lite grann samma sak som hur kom det sig att han vågade vara med i tv i april och skulle ses av en massa människor. Skulle det vara en följd av att han var så där, att han då hade drabbats av någon känsla av att han var oövervinnelig och aldrig kunde åka fast? Men alltså det är ju faktum så att det var ingen som hörde av och sa att de kände igen honom som gärningsman. Så att alltså det, ja, alltså jag vill inte säga att någonting är omöjligt. Vi vet ju inte vem det var som sköt, men jag tycker att det finns en rad omständigheter som åtminstone spjärnar emot att det skulle vara han.
Jag tänker på det här du säger med offentligheten, att han är ju väldigt mån om och blir synlig i media dagen efter han blir plåtad där. Och det har ju utredarna tolkat som, ja, det är ju inte bra såklart. Då har man ju en möjlighet man kan hänvisa till att, ja, men han har figurerat i media. Speciellt blir ju det aktuellt när han hade varit med i Rapport, så var ju det snacket att ja, nu blir han svår. Om det nu skulle vara något med Engström så blir det svårt, för att nu har han ju visat, kan han hänvisa till det att de känner igen mig från media. Och den som säger något om det här är ju Ljungqvist, Leif Ljungqvist, det vittnet hänvisar ju till att han har sett honom i media och att han har funderat över det. Sen så plockar ju inte förhörsledaren upp den tråden, men det hade ju varit intressant att höra vad han hade sagt om det. Sen går ju Leif Ljungqvist en annan bana till mötes när det gäller att fundera över vem som är gärningsman, men i det förhöret med den förhörsledaren, så säger han ju det att han har sett honom och han funderar över vad, men så tar, plockar han inte upp det, men det är ju något, han har ju en misstänksamhet emot honom, så att det finns ju de som reagerade. Sen är det ju klart att när man uppträder på det här sättet som han gör, så det är klart att det ska rätt mycket till. Nu hade man ju inte heller sett ansiktet, och han säger ju att han är förväxlad. Och så jag tror det var Bergström som säger det här vid något tillfälle, att ja, men han hade ju varit i tv, och jag tänkte nog att polisen, de kände ju till det här, annars hade jag funderat på hört av mig. Så att, alltså det funkar ju också åt det här hållet, att han blir ju svår att komma åt genom att han visar upp sig på det här sättet han gör. Då får man ju, Han har ett gott argument att han kan hänvisa till att han har... Ja, de har ju sett mig i både tidningar och tv. Det är därifrån de känner igen mig. Så att, och sen det här. Han är ju inte rädd. Han gillar ju media. Han älskar ju media. Hade han fått 20 minuter i rapporten, hade han tagit det sådär. Så att han, den uppmärksamheten som det här ger honom, det finns ju också en kick i det där. Och kanske, som du säger, vid det här tillfället i april, då har ju utredningen redan börjat gå i stå. En viss säkerhet kommer väl redan med fantombilden, det är ju något helt annat än honom. Så att det har väl gett lite råg i ryggen, kan man tänka.
Bara skjuta in snabbt att den här videosekvensen, det där inslaget i Rapport var det som jag missade till, den finns på YouTube. Ni kan söka på Skandiamannen Rapport förslagsvis. Där ligger den uppe med felaktigt bildformat, så att jag har förbättrat ljudet på den och gjort rätt bildformat och lagt upp den på PRS Medias YouTube-sida, så där finns den att se i rätt format också. Så vet ni det om ni vill gå in lite mer på vad vi har pratat om här. Gunnar, du hade någonting du ville kommentera, såg ut som.
Ja, nej, men det var väl att jag tycker fortfarande att om han hade varit gärningsman, så oavsett att han, om han visade upp sig i tv, kunde säga att ni har sett min tv, ni har blandat ihop mig, så är det klart att om han hade varit gärningsman, så löpte han naturligtvis en väldigt stor risk att något vittne skulle säga, jag är fullkomligt säker på att det var han nu när jag ser honom, och det skulle ju naturligtvis ha lett till någonting. Va? Så att, och det hände inte. Det hände inte. Så att, ja.
Ja, men jag tänker att det funkar ju också åt andra hållet. Då hade han gjort något annat, så hade man ju också känt igen honom och sagt, ja, men den där killen, han var inte alls, jag såg honom, han stod på andra sidan, vi stod bredvid varandra och tittade mot brottsplatsen. Och inget sånt har ju kommit heller då till palmutredarnas kännedom, något som har förknippat honom med något annat under de här 20 minuterna. Sen tänker jag, när rekonstruktionen kommer då i april, och han blir inte kallad, vad ska han tro? Han har ju gjort sig han har ju talat om vad han gör, så att säga. Han har varit med i tidningarna. Hans slutsats av det här måste ju vara att om jag inte blir kallad som vittne, ja, då är jag väl förmodligen, då kan jag ju mycket vara misstänkt. Då har han ju återigen, på samma sätt som dagen efter, han har ju inget att förlora. Och genom att agera på det här sättet så förekommer han ju. Och han sätter ju också, han vänder upp och ner på situationen. När han är med då så resonerar de, jaha, nu är han där igen, där Engström liksom, ja, nu håller han på igen. Men det som händer är ju också att han drar uppmärksamheten till sig. Det är ju då Irbell fattar misstankar, det är ju något som inte stämmer här. Så att då påbörjas ju utredningen. Så att det har ju ändå den effekten att han blir aktualiserad i utredningen. Hade han inte varit med i Rapport, ja, vet du tusan.
Det vill säga, det hade varit klokare av honom om han var gärningsman att inte vara med i Rapport.
Ja, Holmer hade säkert kört sitt spår ändå. Då hade det blivit ännu mindre utrett runt honom. Men klart, utpasseringstiden och allt det andra runt honom fanns ju kvar. Så nu blev det ju en start på utredningen i alla fall. Och även om den då kvästes i sin linda av Holmer. Det var synd att Irbell gick i pension. Det kanske ser annorlunda ut.
Men det du har tagit upp och gett en del exempel på i din bok, det är ju att han hade många irrationella beteenden i umgängeslivet, när han liksom kunde hålla på och strida om små saker, om räkningar som han tyckte var felaktiga, och han hade ett behov av att ta strid om sånt. Han tyckte det var angeläget att vara någon fight med i Moderaterna i Täby när han blev osams med de andra och så vidare. Så att jag tycker att hans personliga beteende, när han känner sig, som det låter då, kränkt för att han inte får vara med på en rekonstruktion, stämmer för mig ganska bra med det man vet om honom i övrigt, så att säga. Att han tänker, varför ska inte jag få vara med? Varför skulle jag vara sämre än de andra vittnena? Alltså, det är ingenting mystiskt med det egentligen i förhållande till vad vi vet om honom, tänker jag.
Jo, men det som är mystiskt, Gunnar, är ju att han har ju inte gjort det här. Alltså, han ljuger, det är vi väl överens om, att han ljuger om vad han har gjort på brottsplatsen. Så att det är inte så att han blir förbegånget som ett sanningsvittne, utan han blir ju förbegången i den meningen att man redan då så ifrågasatte man ju honom, för man såg att uppgifterna stämmer ju inte. Så att han är ju inte uppfylld av det här att jag har ju sett det här, jag har ju varit med, utan det han är uppfylld av är ju något annat. Jag skulle säga att det är den här, han har ju något att dölja. Och vad det då är, jag tror att det är gärningen han döljer. Du tror kanske att det är något annat han döljer, men ja, någon form av delaktighet som han inte ändå vill liksom visa upp. Men att han är ju inget sanningsvittne, så han blir ju inte bekränkt för den sakens skull.
Ja, men det här är krångligare än så, tror jag. För att dels, alltså, han kan ha en delaktighet av något slag, som jag har talat om, men det är inte säkert att han har det. Men det är bara ett alternativ att diskutera. Det kan också vara så att han steg för steg har bättrat på sin egen historia, kan man se i förhören, hur liksom låter bättre och bättre det här med hur han har gjort insatser. För han vet ju hur man ska göra, man ska sätta igång med livräddning, man ska informera polisen, man ska vara duktig, att han liksom redigerar om sitt agerande i takt med att han hinner med och reflektera över det. Och jag tror att väldigt många människor gör det, och en noggrann genomgång av vittnesmål från Sveavägen till exempel överhuvudtaget visar ju på ett antal exempel på att folk tror sig veta mycket bättre än vad de egentligen gör, och att det finns massor med saker som stämmer illa. Och jag tror inte att man ska stämpla vittnen överlag som lögnare bara för att de ändrar sig hit och dit, utan det säger ju all erfarenhet att vittnesmål och vittnespsykologi består ju ofta väldigt mycket av sådana här saker. Alltså, det är lite samma sak när sönen med Palme i Skavlan plötsligt säger att Palme hade ringt efter livvakter. Jag tror inte de sitter där och tänker att nu ska vi ljuga som fan här, va? Men däremot sa Joakim åt mig efteråt när jag frågade honom då att ja, det var väl så att mamma hade sagt åt honom att han borde göra det, men ja, jag vet inte, hon hörde ju inte att han ringde, så jag vet ju inte. Men då i stunden när han sa det, då var han liksom uppfylld av det alternativet, och sen insåg han i efterhand att det stämde inte så himla bra, va? Och det finns ju många sådana här exempel när man säger en grej och så har man liksom låst fast sig i det, och om inte man ställs inför omständigheter som visar att det var fel, så fortsätter man. Och när man upprepat en viss version för sig själv, då tror man mer och mer på det. Så att, alltså, jag vill nog påstå att man måste åtminstone starkt överväga att Skandiamannen inte fullt medvetet hade klart för sig att han ljög, utan att han så att säga redigerade om sin historia steg för steg, och varje gång han gjorde det och varje gång han hamnade i strid med någon som kanske ifrågasatte det, så blev det ännu viktigare för honom att hävda att det var så. Alltså, vi är sådana, vi är människor, och det alternativet måste man ha med när det gäller Skandiamannen också.
Men då har vi pratat om mycket om Skandiamannen och teorin däromkring, och ni är inte överens i allt, men ska vi försöka avrunda med det som ni faktiskt tycker lika om, det som ni känner att ni är överens om, för att så får vi avsluta på liksom en positiv, glad sida här. Ska vi, ja, någon som vill börja?
Jag kan börja.
Ja, visst, Gunnar.
Jo, vi är överens om att mycket pekar på att mordet handlar om politisk fientlighet emot Palme. Att han var så kontroversiell, att det inte är överraskande att det kan vara något sånt som har styrt det hela. Och att den eller de som har gjort det kan ha förankring i ganska stora miljöer i samhället, så att säga. Att det fanns ju ganska stora grupper som var fientliga mot Palme. Så att, och att en liten spjutspets ur dem, så att säga, eller någon som gick längre än andra, kan ha tagit det här initiativet. Och vi är också vi är också överens om att det är viktigt att utgå från vittnesobservationerna på Sveavägen. Försöka tolka dem så långt det går. Och att varje anmärkningsvärd och avvikande omständighet måste man ägna mycket tid åt, för att det skulle kunna vara ett steg mot att hitta lösningen. Och vi är också överens om, det framgår inte minst av din bok, att det är viktigt att undersöka Skandiahusets och Stay Behind-nätverkets eventuella roll i sammanhanget. Och det måste man göra oavsett om man tror att det är en sån struktur som är ansvarig, eller om det är någon som har inspirerats av de idéer som finns i de strukturerna. Det är ganska mycket i din bok som jag sitter och nickar med i när det gäller beskrivningar av samhället vid den här tiden och Palmes roll och sådana saker. Där har vi ju förutsättningar att föra en diskussion utifrån någonting som vi tänker likadant om, och det är väl därför som vi har kunnat föra en så lång diskussion som vi har gjort, både här och i andra sammanhang.
Ja, precis. Jag tycker att den diskussionen har varit bra. Jag tycker att den har bidragit till och även här hoppas jag att den bidragit liksom till någon slags kunskapsbildning runt mordet. Och jag tror att när det gäller just motiv och bakgrund till mordet, det är Björn Rosengren som säger det nu när han hör det här med palmmordet, nu har palmatet gått för långt. Att det är ett emotionellt, det finns både någon form av rationalitet, det finns en rädsla för makt och människan, Olof Palme, vad han är kapabel till, men också att det är ett starkt emotionellt driv i handlingen, och att det kommer ur kretsar där det här känslomässiga sentimentet är starkt. Det måste inte vara en väldigt rationell politisk handling, utan det är också mycket känslor med i det här. Det tror jag också vi är överens om, att det finns ett starkt känslomässigt driv i det. Och sen om det är liten eller stor grupp, eller jag utesluter ju inte heller att det är en grupp. Det går inte att göra det. Och man märker ju också det du säger också, att utredarna jobbar ju också så när de, det såg vi ju här nu i det här senaste som kom om den här stugägaren fick ju, som hyrde ut eller lånade ut sin stuga till Skandiamannen, fick ju frågor om sin militära bakgrund, och den måste man ju ställa såklart oavsett om man tror att han har det eller inte. Det måste man göra, för att är man intresserad av Skandiamannen som gärningsman så måste man ta med det här i beräkningen, att även om det skulle vara så att han är ensam måste man utreda ifall det finns flera och var instigatörerna i så fall finns. Och det som är intressant med honom är ju också det här, och det ser ju Gunnar också, att han umgås ju i de här kretsarna, och där det kanske också hade varit svårt att röra honom, därför att drar man i honom vet man inte vad som följer med. Och det kan ju också räcka med att man ser att han är, kan vara gärningsmannen, så bär det emot lite. Det var lättare att dra i Pettersson. Då var man inte skraj för vad som skulle följa med. Men med Skandiamannen så vet man inte vad som hade följt med faktiskt.
Och det får vi låta bli slutordet. Jag ska säga att mordgåtan Olof Palme av Gunnar Wall finns på Storytel med ett nyskrivet kapitel. Det finns alltså som ljudbok där. Och Den osannolika mördaren givetvis av Thomas Pettersson finns i era bokhandlar helt enkelt.
Och på Storytel faktiskt.
Och på Storytel.
Ja, från idag. Ja.
Perfekt, det ser. Låter nästan som att du är sponsrad av Storytel nu, men det är vi inte.
Nej. Storytel, vi finns här.
Det finns andra tjänster som också har mordgåtan. Jag var inne och tittade på BookBeat. De hade det med, och jag vet inte hur det är med de övriga. Nej. Nej, så att, det är väl så att allihopa ska bli.
Då finns det på Storytel och andra ljudbokstjänster. Ja. Den osannolika mördaren.
Mitt förslag är ju att man tar båda böckerna. Och så lyssnar man i vänster och
en bok i varje öre.
Då får man max
2 abonnemang.
Ja.
Då får vi tacka er så hemskt mycket för att ni har kommit hit.
Tack själva.
Jag tror aldrig jag har varit så här tyst i ett avsnitt som jag har medverkat i. Men det har varit avsiktligt för att ni lyssnar för att höra min röst väldigt ofta. Men det är sällan vi får ha Gunnar och Thomas, allt för sällan. Så jag hoppas att ni kommer tillbaka i framtiden.
Hemskt gärna.
Ja. Och ja, Palmemordet finns på Facebook.
Bara sök på Palmemordet.
Ja, tack så mycket för att du lyssnar.
Tack ska du ha.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och